Du som gett oss hopp. Jag tänker på de här lärjungarna som hade varit med Jesus. Som hade funnits nära honom under några års tid. Han stod för hopp och trygghet. Men så kommer den här tiden som Jesus så tydligt vet är inne. Att hans tid med dem snart är slut. Och han förbereder dem på ett avsked och till ett liv utan honom. Och han berättar om vad som ska hända. Han ska utlämnas till överste prästerna och han ska dö. Och han ska uppstå. I Matteus evangelium så kan vi se att han återkommer till ämnet åtminstone vid tre tillfällen. Varje gång så blir förstås lärjungarna lika förtvivlade. Men Jesus vet att så här ser vägen ut. Det är därför som han återkommer till det. Och samtidigt försäkrar de om att ni inte kommer att vara övergivna vad som än händer. Och även om han inte är kvar. Hjälparen, den heliga ande, ska lära er och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Men den här sista tiden som Jesus har, det är som att han skyndar på, drar upp tempot för att hinna allt det han vill hinna göra innan tiden är slut. Hans språk blir mer tillspetsat, vilket leder till att relationen mellan Jesus och folkets religiösa ledare blir ännu mer spänd. Det finns en scen som beskriver hur Jesus står och ser ut över Jerusalem. Och så konstaterar han att de vill inte lyssna till profeterna som talar utan väljer att tysta dem. Och med sorg i rösten säger Jesus: hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu får ni själv ta hand om ert övergivna hus. Och strax därefter så vänder sig Jesus till lärjungarna och säger till dem att templet, den andliga och den religiösa symbolen för folket, det som samlar dem, inte kommer att bli kvar. Allt ska brytas ner, sten för sten. Strax därefter så tar han med sig sina lärjungar och går till en lugnare plats. De är på Olivberget. Och nu när lärjungarna är ensamma med honom så kommer de där frågorna. När ska det hända? Hur ska vi kunna veta när du kommer tillbaka? Och när ska vi veta när tiden är slut? Jesus ger inte något rakt svar utan fortsätter att tala om sådant som ska hända. Och när han berättar om det så går det som en röd tråd genom hela det budskapet. Se till att ni inte låter skrämma er. Var inte rädda. Det är som att Jesus vill visa dem och oss vikten av att våga se på saker som sker omkring oss med klara och nyktra ögon. Låt inte lura er när människor säger något annat än det ni faktiskt ser. Fortsätt att arbeta för det som är gott och riktigt. För rädsla förlamar och bygger murar mellan människor. Men kärlek, värme och medmänsklighet skapar meningsfullhet och sammanhang som vi mår bra av. Våga se sakerna som de är och sök efter nya vägar och möjligheter när situationen ser låst ut. När vi läser de här texterna om den yttersta tiden i Bibeln så gör vi det ofta med en linjär historietolkning i minnet. En tanke om att allt sker i en tidsföljd och att det finns ett definitivt slut för allt som sker. Men Bibeln och framförallt berättelserna om Jesus får också fungera som en spegel där människor i alla tider kan reflektera sina erfarenheter i de här berättelserna. Reflektera våra egna liv och vår egen samtid. För berättelserna om den yttersta tiden, precis som andra berättelser i Bibeln och evangelierna, är relevanta gång på gång i den tid som människor lever i. Så är det också med den yttersta tiden. För alla lever vi på något sätt i den yttersta tiden. Frågan är hur vi var och en hanterar det, men också och inte minst hur vi som samhälle förmår att hantera det. När Jesus talar om hur folk reser sig mot folk, rike mot rike, om hur det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra, men då känner vi ju igen oss. Och vi är inte den första generationen som kan läsa in det. Efter de senaste årens extremväder och den rapport som FN:s klimatpanel IPCC presenterades i höstas, då är vi många som inser att det är allvar nu. Det som forskarna har pratat om i många år, det är det vi ser hända nu. Hur hanterar vi det? Vi ser idag ledare som väljer att blunda. Världsledare som fortsätter att agera som om jordens resurser är oändliga. Ledare som ser om sitt eget hus på bekostnad av sitt eget folks bästa. Samtidigt finns det andra krafter som vill se allt ur ett större perspektiv. Enskilda människor hittar varandra, går samman och skapar något nytt. Det inger hopp. Ett sådant färskt exempel är tre kvinnor som samma dag som FN:s klimatpanel presenterade sin rapport den 8 oktober startade klimatklubben på Instagram och Facebook. Det är Maria Saxbo, Emma Sund och Johanna Nilsson. För de som följer bloggare och Instagramkonton så är de kanske kända. För alla tre, de använder sig av sociala medier för sina företagsräkning. Och de är opinionsbildare. De här tre kvinnorna, de sa till varandra: vi borde göra något. Vi borde använda den plattform vi har för att påverka människor och för att låta människor hitta varandra. Och man gjorde det. Dagen efter så lanserades kontot på Instagram. En vecka senare hade de 1000 följare. Nu, ungefär en månad senare, så är det 15 000 följare. Och det är intressant att se vad som sker på det här kontot, för där förs det samtal. Man vill påverka politiker, påverka nyhetssändningarna, att till exempel, precis som vi har ekonomirapporter och väderrapporter varje dag, också ha en klimatrapport. Men det är också det här lilla samtalet, hur kan vi som enskilda individer faktiskt göra någonting på vårt sätt? Och är det så att vi är många, ja men då händer någonting. Den klimatångest många idag känner botas inte genom att sticka huvudet i sanden, utan genom att ta till sig kunskap och att göra aktiva val. En ensam person kan inte göra särskilt mycket, men när många går tillsammans så går det att påverka större sammanhang. Och den insikten gör också, tror jag, Att förlamning och ångest släpper. Vid ett tillfälle när Jesus talar med en grupp människor i templet sa han: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria." De som stod omkring honom, de tittade på varandra och undrade: "Vi har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska vara fria?" Jesu tal om sanning är viktigt. Det handlar om att vara äkta och trogen det vi faktiskt tror på. Och att inte bli slav under vare sig andras blickar och tyckanden eller hopplösheten. Det är inte enkelt, men vilka röster vi väljer att lyssna till och vilka ledare vi väljer att följa påverkar oss mycket mer än vi tror. Att vara sann är att söka sig till sanningen aktivt. Och jag anser att vi som kristna har ett särskilt ansvar att lyssna. Att lyssna efter sanningen och att lyssna när politiker och ledare talar utifrån den helige andes kompassnål. Stämmer det som sägs? Stämmer det med min tro och det jag hör att Gud säger till oss? Ett ansvar att låta vår tro och vårt hopp genomsyra allt vi gör. För är det någonting vi har så är det ett hopp. Mitt i allt detta så får vi inte glömma bort Jesus tydliga uppmaning om att inte låta oss skrämmas. Utan istället söka efter de goda krafter som finns och arbeta tillsammans för att förmedla tro, hopp och kärlek till människor. Och för att själva kunna få ta emot det av andra när vi i vår tur inte riktigt orkar. För de dagarna kommer. Jesus, som jag lär känna i evangelierna och i mitt eget liv, är den som utmanar oss att leva här och nu. Den som ger oss till varandra och den som säger: "Var inte rädd. Ge inte upp. Jag är med er alla dagar till tidens slut." Och när och hur det slutet kommer, det vet vi inte. Och på ett sätt är det inte viktigt, för vi har fått uppdraget att leva här och nu. Att vara förvaltare av allt som Gud har skapat med insikten att när det en dag tar slut, oavsett på vilket sätt, så finns det en famn på andra sidan som väntar på oss. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Amen.